förbli i den där lovsången, för vi kommer att återvända till den ett par gånger. Egentligen är det väl den sången som är predikan, och så kommer jag säga några fotnoter till den. Tänk på det på det viset. Jag står här nere och så blev jag påmind igen om det jag ser i mina anteckningar. Så då känner jag mig dubbelt bekräftad att säga det som står där. Ja, men det är någonting, är det inte det, med en mångfald av röster, ljusa, mörka, barn, vuxna som sjunger tillsammans. Lovsången. Men mångfald av röster, en del kraxar och hostar sig fram, andra glider sömlöst mellan tonerna. En mångfald av röster som blir ändå till en, va, i lovsången, som bär varandra, som bärs av melodin, som bärs av orden som sjungs. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Det är som en övning i att ge upp sig själv. En övning i att bli en del av något större. En övning i att ge upp sig själv, att ge upp sin prestation kanske. Jag vet inte hur det är med dig, jag är ingen stolt sångare. Jag kommer strax att sjunga ändå. Det hör till jobbet. Men det är någonting att lyfta sin röst tillsammans med andra. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Vi blir en del av något större. Och någonting större till och med än summan av alla de här rösterna som sjung nu. Någonting ännu större som spränger det rummet. Och det handlar ju om den där lovsången som alla kristna här i det här rummet, överallt och i alla tider sjunger tillsammans med den ständigt pågående himmelska gudstjänsten. En stund i nattvardsfirandet kommer vi sjunga helig, helig, helig. Så lovsången, den är ett vittnesbörd om en annan och en större verklighet. Den har alltid pågått, den pågår alltid. Det är ett vittnesbörd om den, men det är också ett uttryck av den på en och samma gång. Ett slags eko av en grundton som går långt bortanför alla musikstilar, trender, tycke, smak, långt bortom alla känslor. Det är en evig sång. Vad ska man säga om lovsång? Det var inte länge sedan, det är inte ens ett år sedan Samuel och Lindas samtal berörde mig djupt. Gå gärna tillbaka och lyssna på det, det finns på hemsidan. Men jag vill ändå säga några saker. Dels om det vi precis har varit med om, erfarenheten av tillbedjan. Och om man får använda så tråkigt ord, funktionen. Men sen också vad den där erfarenheten pekar mot för centrum. Vad handlar alla lovsånger om egentligen, är rubriken i Daniel Röjås bok Helt liv, som vi ändå lutar oss lite mot i den här predikoserien i fastan. Och vad gör det centrat med oss? Alltså vad får det oss att se? Vilka får det oss att bli? Två minnen som dök upp för mig när jag satt och liksom försökte småförbereda det här. Det första var det här, att jag minns att en av de två saker som vi saknade mest under pandemin, det var nattvardsfirandet. Återigen, apropå den predikoserien efter påsk förra året, så fick jag sitta med Tom och samtala om nattvardens betydelse, kroppsligheten. Vi dras in i Guds liv och Guds tid, axel mot axel. Men så var det också den gemensamma lovsången. Jag älskar den där bilden för övrigt. Vi använder den ofta. Man ser Robert stå där. Det finns inget konstlat i det. Fotot är inte arrangerat. Det är bara taget i stunden. Den gemensamma lovsången, då tänker jag inte på lovsången när man lyssnar på i bilen eller när vi satt vid skärmen och försökte sjunga med. Minns ni det? Härligt. Det var en spontan reaktion. Nej, Det var den gemensamma lovsången och nattvardsfirandet. Det där är inte konstigt, därför att det är, som jag sa om nattvardsfirandet alldeles nyss, en aktivitet som gör att tron sätter sig i kroppen. Den sätter sig i min egen kropp, men också den här gemensamma kroppen som församlingen är. Det bärs i kroppen, det bärs i handlingarna. Vi står upp, vi rätar ryggen, våra stämband aktiveras, våra andningsorgan går igång, allt det där. Det händer någonting där. Det minns jag. Sen satt jag vid mitt skrivbord, så minns jag en annan sak som jag tror jag delat förut. Men jag minns hur sjungandet och ibland nynnandet när texten föll bort av salmer, ofta lovsalmer, i sjukhussalen var helt avgörande för att omfamna dödens närvaro och annalkande och Guds närvaro i det där för Annas familj när de vakade de sista veckorna och dagarna med min svärfar för 2 somrar sedan. Jag minns hur de berättade att han vid ett tillfälle vaknade upp efter en lång, lång medvetslöshet. Och så började han med att viska lite hest och sen sjung han med gammal kyrkomusiker som han var. Gud, för dig är allting klart. Allt det dolda, uppenbart. Sångerna satt i kroppen. För honom och för Annas familj. Det bar dem, det hjälpte dem att prata om det svåra. Och när de gick igenom, det påminner dem om hoppet de hade. Det är det här som ibland kallas för musiken, som vi då tänker oss lovsångens sakra mentala karaktär. Och med sakramental menar jag sakramental i den meningen att det är något som binder samman det himmelska, det gudomliga och det jordiska när det händer och utförs. En slags helig handling. Och det heliga sakramentet, om du vill, eller mysteriet, ett annat ord, det blir konkret, det syns och händer när någonting utförs. Kanske tänker vi på dop då, eller nattvard som jag pratade om nyss när vi tänker på sakrament, men jag vill att vi tänker oss, för det var inte många veckor sedan vi talade om det här med förundran och hur Mose upptäcker att busken slutar inte brinna. Marken har alltid varit helig, men nu påminns han om det. Så är det med sakrament. Allting kan vara arenor för de goda nyheterna, för Guds närvaro. Allting vi gör, också de ljud vi producerar när vi sjunger falskt eller rent. Så jag försöker säga något om det här med erfarenheten av tillbeden och lovsång och funktionen. Och som ni förstår då av de här minnena, så väjer ju inte lovsången eller tillbedjan för våran tillvaro. Den är smärtsam, den kan vara konfliktfylld, den är ändlig, den här vardagen. Oavsett om det då gäller pandemi eller om det gäller att vaka vid någons dödsbädd. Snarare är lovsången och tillbedjan ett sätt att öppna upp vårt blick, att hjälpa oss att se, för att kunna leva i det som är utan att låtsas. Det där är viktigt, tror jag. Vi kommer nog tillbaka till det sen. Alltså sångerna, tillbedjan, de sätter sig i kroppen. De sätter sig i hela livet och det hjälper oss att se och det hjälper oss att vara. Jag tänker därför att tillbedjan och lovsångerna liksom ifrågasätter, väldigt varsamt, men de ifrågasätter ändå det vi kanske vänner oss med, som är en slags vardaglig ogenomtänkt bortvändhet från Gud. Vid dödsbädden, när man sörjer, när det är svårt, när man är i konflikt, så tänker man, Gud är väl inte här, vad ska jag sjunga lovsånger för? Vad betyder de här sångerna? Det kan också vara vårt antagande att Gud inte bryr sig. Men tillbedjan och lovsången liksom ifrågasätter varsamt det där och försöker rikta oss tillbaka. Barbara Holmes, som är en amerikansk teolog hon beskriver det här som händer, den här erfarenheten och funktionen så här från sin egen afroamerikanska gospeltradition. Det är fint att få en spegel från någon annanstans, va? Då skriver hon där som en som både observerar och står mitt i en gudstjänst, va? Det är det vi ska tänka oss. Ni har texten där uppe. Mitt i lovsången skedde en omärkbar förändring som tog de gudstjänstfirande till något transcendent, något översinnligt. Under denna heliga stund så stillades det rastlösa hjärtat till en stilla och full närvaro. Tiden saktade in från sitt vanligtvis obevekliga tempo och den planerade, vanemässiga handlingen. Och med det så menar hon, just det, i gudstjänsten gör vi det här, sen händer det här, sen händer det här, det är de här två sångerna. Den planerade, vanemässiga handlingen förvandlades för dem som nu var hänförda av outsäglig djup glädje. Det Holmes beskriver är det som en del av oss använder ordet kontemplation för. Jag kanske inte kopplar det till gospelkyrkor, men det är precis det som pågår. Mitt i det som händer så sjungs namnet Jesus ut. Det förändrar inte världen, men det får oss att se på den annorlunda. Någonting händer. Och så fortsätter hon att tala om i den här boken om hur de beskriver det här som stunder när församlingen verkligen ser och förstår på djupet, alltså i kroppen, att de var och en och gemensamt delar saker. De delar världens ångest, kamp, smärta och längtan efter helhet, men de delar också tilliten till att, och jag citerar för det här vill jag inte översätta, the Holy Spirit is in control. Det är inte ett språk vi kanske använder, men ni förstår vad hon menar, va? Så när den sista salmen i Saltaren uppmanar, låt allt som andas prisa Herren, så handlar det alltså om en grundhållning till verkligheten. Inte en flykt, inte en snuttefilt i den, den kan vara det. Och det är ju inget konstigt med det där, därför att människor som du, människor som jag, människor som min svärfar när han låg för döden, människor som Barbara Holmes som vi nyss läste ett citat från, har ända från kyrkans födelse och i alla traditioner genom alla tider formats av en slitstark grundrytm i gudstjänsten där lovsången har varit omistlig. Lovsången som låter Kristus födas i våra hjärtan igen och igen och igen och igen mitt i livet som det är. Lovsången där vi faktiskt kliver in i det ära i höjden åt Gud som änglarna sjunger den första julnatten. Sjunger till den som flyttar in i våra hjärtan och in i världen. Det är det vi kliver in i. Det är det Barbara Holmes försökte beskriva, tror jag. Ska vi återvända till sången. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Lova Gud min själ, han fyller mig med liv. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Lova Gud min själ, han fyller mig med liv. lova Gud min själ. Vad sa jag nyss? Och lovsången ger oss en god grundhållning till verkligheten. Och den gör det för att vi påminns om att det är Gud som är centrum och inte vi. Vi har talat om funktionen, om erfarenheten, men den pekar oss mot någonting annat än oss själva. Lovsången tillbryter, han tar oss på något vis i handen och leder oss, om vi vill, till att förstå vad det innebär att leva som att livet självt, så min existens, din existens är gåva från Gud från början till slut. Det finns inget vi kan ge tillbaka till Gud. Det finns inga gentjänster vi kan göra annat än att långsamt över tid låta våra liv bli en lovsång. Problemet är ju att det där stör oss. Därför att det avslöjar våran stolthet när vi börjar upptäcka att Gud är Gud och inte vi. Här kommer en oplanerad anekdot. You have been warned. Det kan finnas lite kraftfullt språk i den här. Ja, men jag tar den i alla fall. En av de teologer som har påverkat mig länge och säkert på sätt jag inte begriper heter Stanley Hauerwas. Det är en del som känner till honom här. Kalle nickar samförstånd. Hauerwas är känd för att tycka om att använda, vad ska vi säga, färgstarkt språk. Han är från Texas, så det kanske inte är så konstigt. Så bland intervjuade en av de här stora nordamerikanska kristna tidskrifterna en gång, så frågade två unga journalister honom: du, var enligt dig är centrum i den kristna tron? Sådär. Så satt han tyst ett ögonblick och så sa han, jag säger det på engelska för det låter bättre men inte på Texas dialekt: well, Jesus is Lord and all else is bullshit. Och så satt de och rådnade lite, de här två unga journalisterna, och tänkte, vad ska vi göra nu? Och så tog Hauerwas ordet igen och så sa han, ja men det är ju det som är centrum. Jesus är Herre. Problemet är bara att det finns så många andra som har anspråk på den tronen. Inte minst jag. Alltså, det här är en djup grundläggande utmaning för oss. Det är lovsången och tillbedjan tar oss varsamt i handen och leder oss mot att brottas med. Gud är Gud, inte vi. Och Gud blir därför en fiende till våran stolthet. Så lovsången, att ära Gud, blir på det viset en verklighetsterapi. Det vet jag att det ordet används här förut. Alltså vi upptäcker att just det, det är inte jag som är centrum. Det är inte kring mig jordens axel går. Och det där är någonting som över ett helt liv då formar en god grundhållning till verkligheten. För verkligheten är till sist Gud. Någonting som leder oss till liv. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Formar det i oss, det riktar oss mot centrum, och det centrum är det som ger oss liv. Wilfrid Stinnesen uttrycker det så här. Han skriver en kort text om lovsång. Vi når vår sanna status, vårt riktiga format, när vi gör Gud stor. Våra liv kan bara slå ut i full blom när allt är centrerat runt honom. Alltså tillbedjan vänder oss till den verkligheten som är Gud. Den vänder oss dit med blick, med tanke, med känsla, med händer och fötter. Eller om ni vill, med kropp, själ och ande. Det blir till sist en vana lika mycket som ett val. Det här centrum, det påminner oss om vad då? Som är vårt mål. Paulus uttrycker det på det här viset. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Ni hörde Wilfrid. Ni hörde Paulus. Paulus talar om samma aspekt av tillbedjan som den där fina refrängen Christer Hultgren fick till en gång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Samma sak bjuder det här in till. Ordet som används här på grekiska för andlig gudstjänst är latreia. Och latreia talar om gudstjänst eller om tillbedjan kanske som någonting som flödar igenom allting. Genom våra hjärtan, våra liv och hela världen. Alltså blick, tanke, känsla, händer, fötter, allt det där. Och det är inte konstigt att Paulus ägnar stora delar av resten av det här kapitlet i Romarbrevet med att tala om hur den här tillbedjan föder, och jag citerar, uthållighet i lidande, gästfrihet, välsignelse av fiender, förmågan att gråta med dem som gråter och hålla fred med alla så långt det är möjligt. Vad är det som ligger i roten av det där? Jo, det är tillbedjan. Att vara Guds tillvänd. Och så vidare. Alltså sådan till sist är tillbedjan. Det som låter Kristus födas i våra hjärtan igen och igen och igen när vi sjunger som vi har gjort nu. Mitt i livet som det är. Lovsången där vi får kliva in varje gång vi går in i den. I det där ära i höjden åt Gud som änglarna sjunger på julnatten. Till den som flyttar in i hjärtan och som flyttar in i världens verklighet. Det är det Paulus skriver om. Det är lovsången som bär och som bärs i våra liv och som, tänker jag, gör dem hela, apropå predikoseriens rubrik. Lova Gud min själ och prisa Herrens namn. Lova